Det är väldigt märkligt, men jag kan verkligen inte bli arg. Nej, men så här, jag minns inte en enda gång då jag har blivit så där som man kan se på film eller hört andra göra. Explodera helt enkelt. Alltså släppa ut sin ilska.
Vadå? Inte höja rösten eller inte?
Nej. Jag kommer inte på, alltså inte ens när jag tänker på min barndom eller tonårstid eller...
Inga sådana traumatiska minnen av den egna ilskans?
Nej.
Men vad
blir inte du... Inte en enda gång.
Vad händer om du blir förolämpad då? Liksom, eller?
Ja, det är ju det här problemen kommer in. Jag är liksom skyddslös här i världen. I och med att jag inte kan bli arg så kan jag liksom inte markera heller. Jag kan inte kommunicera fullt ut.
Hur förhåller sig det här till manlighet? Jag tänker att jag ska hälsa välkomna till lyssnarna här till två män i en podd. Erik och Daniel som vi heter. Vi ska liksom ro mot manlighetens fyr här i sommar.
Ja, och, intressant.
Det känns som att ilska här är ett... när man tänker på manlighet så finns det ändå ilska någonstans i
associationsfältet.
Men är det saknas det ilskan som sådan inuti dig? Eller att den inte, eller finns den där men kommer inte ut? Eller?
Jag trodde länge att den saknades. Men sen så insåg jag att den bara... Den fanns där, men den vändes inåt.
Mm-hmm.
Och blev till ångest, helt enkelt.
Okej.
Så att mycket av den ångest jag känt i livet har egentligen varit ilska som då vänds... Ja, vänds mot mig istället.
Det låter som att det skulle kunna ackumuleras på något sätt.
Mm.
Det låter ju livsfarligt. Jag tänker på falling down och sådär.
Jag tror faktiskt att det är livsfarligt på något sätt. Jag tror det. Det finns en teori här som jag har hört som handlar om introverta och extroverta människor. Och jag har alltid tänkt att de introverta, det är sådana som sitter i ett hörn och är tysta och iakttar och håller låg profil och har kanske ett rikt inre liv men gör inte så mycket avtryck här i världen. Mm. Och de extroverta, det är ju de som då gillar att synas och stå på en scen och kanske rör sig i offentligheten. Och...
Men är lite grunda eller?
Ja, precis. Som är lite tomma inombords. Och då har jag funderat så här, vem är jag av de här liksom? Både går omkring med en massa olika fantasivärldar samtidigt som jag gillar att liksom vara programledare och synas och sånt där. Men så träffade jag en psykolog som sa, nej, men det där är inte hela bilden av den introverta och den extroverta. Det finns ett mycket enklare sätt att dela upp de här två människotyperna. Och det är på vilket sätt man handskas med sina negativa känslor.
Mm-hmm.
Sådana saker som... liksom, ja, framförallt för reda då, och ilska kanske. De extroverta förlägger det i världen. De tycker ofta att det är någon annan som har fel och som har gjort dem illa.
Mm, det känner vi igen. Här på mitt hörn.
Det här börjar bli intressant, gissar jag. Och så finns det då de introverta. De visar aldrig sin ilska, utan de går och grämer sig och säger det är väl mitt fel alltihopa. Och det leder då till någon typ av självhat istället. Och när jag hörde den här psykologen berätta för mig, då insåg jag att jag är ju en totalt introvert människa.
Du framställer inte som någon positiv dager, riktigt.
Nej, alltså det positiva med en introvert människa är att den är lite skönare att ha att göra med kanske.
Mm.
För att i närheten av en introvert människa så kommer man i princip aldrig bli utskälld. Och den introverta kommer inte ställa till några stora bekymmer.
Nej.
Men den dagen när den inåtvända kraften blir för stor så kommer den introverta människan implodera och krascha helt enkelt. Och det kan uttrycka sig på många olika sätt. Att man går in i en depression, man bara flyr, man blir sjuk.
Droger kanske, eller?
Nej, droger är extroverta människor.
Okej.
De är extroverta, för drogen visar... Om det inte är en typ av otroligt hemligt drogmissbruk, då skulle jag säga att det kunde vara introvert.
Men jag kom på nu en så här, för många år sedan så var vi ett gäng som umgicks, och då var det en kille som jag då skulle beskriva som väldigt introvert i bemärkelsen att han var så, kanske inte var det då, men var väldigt tyst och liksom blyg och försynt och såg ut som att han kanske inte hade den bästa självkänslan där. Men vi var ett gäng som gillade att ta med sådana killar och lyfta upp dem, alltså det låter som jag är låter som en sån där fotbollstränare, men ja, men häng med här nu och såna här saker. Och han var med, han satt på festerna år ut år in, satt tyst, särskilt om det var kvinnor i närheten, så att han tyst. Förstod att han ville, han skrev dikter så han ville skriva. Så jag liksom tyckte, ja, men han skör introvert, menar jag. Tills en kväll då, efter många år, då har han fått för mycket att dricka och då han liksom tar bladet från munnen. Och då väller det en sån fullkomlig liksom rättshaveristisk, misogyn, vidrig, rasistisk sörja ur honom. Så att jag liksom trodde, vad i helvete är det här? Du ska ju vara snäll om du, och ska du inte vara värt och blyg så får du för fan vara snäll och ha lite.
Men det har totalt kanske extrovert människa.
Okej. Okay.
I och med att han förlägger, ja, förlägger sin smärta hos andra.
Ja, just det. Så är det ju. Han har bara förtigit det på något sätt. Ja, just det.
Visst. Sen så kanske han inte talar så öppet om det. Men i hans huvud så är det, det är de andra som har fel. Det är de andra som har skapat mig. Det är de andra som har gjort mig till den jag är. Det är de andras fel att jag lider.
Ja.
Men den introverta säger, det är mitt fel att jag lider. Det är mitt fel. Om jag var bättre skulle jag inte lida. Men felet är mitt. Det är bara mitt fel.
Men alltså, jag tänker, har du aldrig liksom tömt, kastat skålen med smulor av dillchips i när liksom Tyskland rinner igenom liksom mittfältslåset där och knäpper upp vårt försvar som en BH-bygel och stänker upp 3-0 i röven på oss och liksom, ingen sån där så här, ut bara.
Nej.
Ja, det låter ju, alltså, jag tycker det låter farligt liksom.
Jag skulle säga att det är farligt, för det bildar sig så starkt inre tryck.
Ja.
Som man inte vet vad man ska göra av. Jag har inte vetat vad jag ska göra av det.
Men kan du göra någonting? Kan du?
Ja, det är väl det här jag försöker ta tag i på något sätt. Och grotta i och.
Så det finns primalskriksterapi och sånt. Det har inte med saken att göra, eller nej? Inget sånt.
Jo, som man ska, kanske. Jag är väldigt intresserad av att testa det. Jag tror att det skulle funka på mig faktiskt.
Ja. Uh-huh.
Jag tror att det skulle kunna vända riktningen på de här negativa känslorna från inåt till utåt. Det är nog, innerst inne i mig finns det något barn som skriker. Men det skriket är då tystat av någon anledning. Det får inte komma ut.
Mm.
Det kan ju varit någon som är väldigt ung ålder, när jag var väldigt ung, har sagt till mig att jag inte får låta eller skrika eller så. Men jag vet inte, mina två bröder är ganska, de är mer extroverta sådär. Jag minns när de var barn, att de liksom, ja, men de lät rätt mycket. Och
du är äldst?
Ja, jag är äldst. Så att antagligen så är det att jag på något sätt, som den äldste brodern i familjen, liksom försöker vara seriös och tystnar då. Och tänker att om det är något som är fel här i det här sammanhanget så beror det på mig.
Skulle du betrakta dig själv som att det här är en omanlig egenskap du har? Eller är det en avsaknad egenskap? Eller vad är det?
Alltså jag har väl alltid varit rätt stolt över att min manlighet varit ganska låg. Jag har alltid tänkt att det där är inget problem. Jag liksom slipper det där.
Mm.
Jag gör sådana val i livet så att jag slipper umgås med, vad ska man säga, de riktiga männen.
Mm,
jag struntar i dem. Jag ägnar mig åt andra saker så att de inte kommer i min väg. Men då i, när jag började närma mig 40 så förstod jag att det här var ohållbart. För det där som jag ville undvika fanns väl i mig också.
Mm-hmm.
Alltså jag trodde ju länge att jag inte hade någon ilska. Att jag var liksom befriad från ilska. Att jag absolut inte kunde bli arg. Och att det var någonting som gjorde mig mycket friare än alla andra.
Ja, det, ja.
För rent socialt så är det ju det. Att man blir ganska lätt att göra med att man aldrig bråkar.
Ja, det måste vara väldigt behagligt, behändigt leva med dig till exempel i en relation. Då, eller?
Ja, tills jag då blir deprimerad för att det här ackumuleras. Och då frågar alla, vad är felet? Jag vet inte vad felet är.
Nej, just det, för du är ju inte arg på något.
Nej, precis. Vad är du arg på? Är du arg på någonting? Nej, ingenting. Jag vet inte.
Men de här männen då som du inte har, har du undvikit dem? Sorry?
Ja.
Vilka män talar vi om?
Alltså, de farliga männen.
De farliga männen?
De som är arga.
Okej. Okay. De som kan bli arga,
ja,
precis.
Ja, visst. Eller är arga.
Men du menar inte typ så här Patrik C som får utbrott på gymnastiken och bara är allmänt jobbig?
Jo, de också.
De förstås. Också, ja. Men ja. De andra omkring är ju ändå. Men de kan ju också bli arga, men inte lika mycket. Men du undviker dem också?
Ja, jag försökte undvika. Jag gick ju liksom i några av Sveriges snällaste skolor. Sådana här musikskolor där man bara sjöng kör och så. Så att de var ett sätt att undvika dem från tidig ålder. Det fanns ju några som hade såna, lite sådana tendenser även i de här snälla skolorna.
Ja.
Och sen så är det väl att man håller sig till rollspelarna och fantasynördarna. Alltså, och sen så börjar man på kulturredaktionerna. Och
du har undvikit det här väl? Om du nu vill ta itu med det här med ilska, så behöver du kanske då ta itu med de här männen då också kanske, eller?
Ja, på något sätt.
Ja.
Du kanske är en sån man.
Jag kanske skulle kunna vara en sån.
Det är mycket möjligt.
Ja.
Jag vet inte om du är introvert eller extrovert än.
Nej, jag är nog bara flytande. Alltså det jag kan ju bli väldigt, väldigt arg, men jag är ju arg som en treåring. Så att jag ligger ju på golvet och protesterar ungefär. Som en treåring som inte vill bli påklädd och sparkar med benen i marken. Men sen blir jag påklädd i alla fall, jag ger med mig. Min ilska är ju liksom helt meningslös, men den kan ändå vara njutbar och sådär. Men visst är det väl kopplat till... Jo, men vissa tillfällen har jag funnit att det behövs att vara man i det här tillfället för att kunna vara arg. Som ett hemskt exempel på några år sedan när jag skulle hämta ut en hyrbil som jag hade betalt i förväg. Så ville de inte ge mig den där hyrbilen för jag hade fel på kortet, tyckte de. Fast det var rätt på kortet och barnen var utschasade efter en resa och alla grät och jag bara skrek mer och mer. Det var ju en hangar någonstans utanför Rom och liksom bara... Liksom, jag kom all over the place i ilska verkligen. Och så hjälpte det inte också. Men det var ändå en otroligt adrenalinskjuts. Det var så skönt att få vara så där arg. Men annars är jag ju grundarg varje morgon.
Men när du var där vid hyrbilen då, hur kunde du låta? Alltså, hur högt blir ditt tonläge? Vad använder du för ord?
Jag försökte vara på engelska. Det är ju svårare att vara på engelska. Men det var liksom... your crooks, your scoundrels. This is jag liksom menar att de var lurendrejer. Jag skulle polisanmäla dem och liksom allt det här. Och det var inte så att jag gick till personangrepp och skulle hota dem. Men det var ändå liksom att jag försökte vägra på alla sätt och vis. Men annars så kan jag ju liksom snarare gå igång på ilskan att jag börjar månaderna liksom med att vara arg. Oftast så är det då på någon slags, någonting som jag uppfattar som orättvist. Jag är ju liksom lillebror. Snarare klassiskt sådär, att lillebror känner sig förfördelad av olika anledningar. Man är alltid lite förorättad. Jag tror inte jag skulle kunna skriva böcker om jag inte vore grunden någon slags känsla av att vara förorättad. Liksom. Men sen är det liksom den här, okej, de här farliga männen. Men kan du inte snacka med de här farliga männen? För de är jag kan ju... Man kan ju prata med dem. Om man klappar dem medhårs.
Ja, det är... Jag vet inte. Jag vågar inte närma mig dem. Inte riktigt, men jag tänkte på två saker utifrån vad du sa. Det ena var att jag har också en sån situation där med en hyrbil. Det här är också i närtid, det var i vintras. Vi var i München och jag skulle åka till det här slottet som heter Neuschwanstein.
Det här är klassiska som är massa tinnar och
tog. Ja, visst, som är liksom som Disney tog som...
Var det en galning som byggde det där? Eller
Ludvig av Bayern. Ja. Galen eller inte? Han levde i sagornas värld. Han hade ett riktigt inre. Ja, det sägs ju att han liksom kraschade hela Bayerns ekonomi genom att bygga de här slotten. Och det blev liksom, skapade ett instabilt Tyskland och sen blev det liksom första världskriget. Och,
ja,
så att det kan gå riktigt illa om man drömmer för stort och bygger för högt. Men det här slottet är fantastiskt. Och ett av de radioprogrammen jag skulle göra handlar om det här slottet. Så det var lite halvt jobbresa. Då tänkte jag så här, det är kul liksom. Man är i Tyskland, det är inte så ofta man är där. Jag älskar att köra bil. Man kör liksom några timmar på autobahn. Jag hyr den dyraste bilen de har. På biluthyran. Det kostar inte
var det
så
för
mycket. Ja, men det var en sån här, den liksom dyraste Mercan som finns.
Aha.
Inte som finns, men som finns liksom i vanlig produktion. Ja, det kostar ett dygn, kostar kanske 3 000. Och en vanlig bil kostar 1 000 lapset. Det är väl värt 2 000 att få glida runt snabbt på autobahn.
Mm.
Så kom jag dit. Och de bara, ja, ledsen, du är så sen den här morgonen. Så att bilen finns inte kvar.
Mm.
Ja, men jag har ju bokat bilen.
Mm.
Ja, men den ska hämtas ut 10:00. Nej, men det har inte stått någonstans. Klockan var kanske 1:00.
Mm.
Du får en annan bil. Ja, men jag har bokat den bilen. Ja, du får en annan bil. Finns bara en annan bil. Men du måste betala samma pris.
Ja. Ah. Mm.
Nej, men... Och sen så är det en deposition på 30 000.
Just det, 30 000.
Och jag hade ett kreditkort kopplat till mitt företag som hade rätt bra kredit ändå. Det gick inte igenom.
Mm.
Total kaos. Jag... I den stunden höjer ju inte rösten, utan jag tänker så här, jag har gjort fel. Jag har gjort fel, även om jag förstår att de också säkert har gjort fel någonstans, så tänker jag, det är jag som inte har läst alla paragraferna, så att jag säger så här, ja förlåt, ja. Och så står jag tyst och svettas. Och sen så tittar då hon på andra sidan disken på mig och jag tittar på henne Och efter ett tag tycker de lite synd om mig. Och då så liksom går kortet igenom ändå. Och så får jag en annan bil som är helt okej. Men det var inte den bilen jag hade beställt. Men i det ögonblicket så tänker jag, jag har gjort fel och jag skäms. Och skammen sitter kvar långt efter det. Så jag tänker, nästa gång jag ska hyra en bil, då måste jag kolla upp det här bättre.
Mm.
Det här får inte hända igen.
Nej.
Det här var klantigt gjort av mig. Jag tappar kontrollen här.
Ja, men det låter som att det är en skuldmottaglighet som ligger kring den här bristen på ilska då i så fall.
Absolut, absolut. Jag är också rädd att höja rösten, för jag är rädd att om jag skulle göra det mot henne på andra sidan disken då, så skulle jag liksom vara taskig.
Oj, jaha.
Jag menar, hon sitter ju där, kanske inte hennes fel, och kanske hennes chef som har sagt att man ska liksom inte ge de här dyra bilarna till dumma svenskar som kommer dit.
Mm.
Så jag tänker, jag måste vara snäll. Jag måste vara snäll i den här situationen.
Men du har någon slags empati som blockerar dig där?
Ja, men det är nog ingen äkta empati. Utan det är snarare där ilskan som är blockerad och därför vänds inåt. Och då kommer de här, då kommer skammen istället. Jag har gjort fel.
Jag känner igen mig på motsatt sätt. Jag får ju också skuld för allt, men jag blir då arg för att det är orättvist. Så att säga.
Ja, det, och det är, du är lillebror och jag är storebror. För du säger att du vaknar och är arg. Alltså jag vaknar ofta och är rädd.
Oj.
Det är min första liksom.
Jag är, rädd.
Jag är också ofta rädd att jag ska ha gjort någon illa. Att jag ska ha gjort någonting fel. Att jag ska ha sagt något dumt. Och...
Minns du någon sån att du blivit påtalad någon sån att du har sårat någon gång på det viset? Jag liksom kan fortfarande minnas det där. Någon har sagt att det där var sårande. Så att
det liksom... Ja, det kanske är... Jag det minns inte det, men jag gissar att det är liksom att vara storebror är lite att man känner sådär... Var taskig mot mina lillebröder alltså. För de är ju svagare på ett sätt för att man är äldre. Jag gissar att det är något sånt som ligger där i grunden.
Vi kanske ska ha lite bakgrund. Alltså vi känner ju inte varandra egentligen. Så våra banor har korsats lite grann. Så där. Jag har ärvt ett gammalt tv-program.
Ja, ja.
Jag måste fråga lite om det faktiskt. Men,
jo, men det hänger ihop med det här.
Det gör det?
Ja, okay,
det var idévärlden på SVT. Hur hängde det ihop igen? Jag fick ju bara veta att Erik har hoppat av i sista stund. Och,
det
gick ju så bra.
Ja, men tänk då utifrån vad du har hört hittills. Jag har sagt om den introverta.
Ja.
Som liksom imploderar.
Du imploderar helt enkelt?
Mm, absolut. Det var en massa saker. Alltså, det vet ju du också. Det är jobbigt att leda tv-program. Man är utsatt på ett sätt som jag inte hade varit med om tidigare. Alltså, programmet gick ju bra. Liksom. De flesta var jätteglada. Men man hamnar liksom i massa diskussioner och får kritik från massa olika håll. Och blir igenkänd på gatan och stoppar. Och folk säger, varför gjorde du så där? Och alla åsikter om en.
Mm.
Och det, jag kände att jag var väldigt skyddslös. Mot det där. Och sen var det att jag första säsongen gjorde jag tillsammans med en producent då på SVT som vi var otroligt nära, blev otroligt nära. Och det intressanta i sammanhanget var att han var oerhört manlig.
Mm-hmm.
På ett sätt som jag inte är.
Harry då, nej.
Han var så, får jag säga det här? Han var så manlig så han inte behövde vara arg. Han var bara glad.
Okay.
Men han var trygg.
Ah.
Han var så trygg så jag kände så här, om han är med. Om ingen kan liksom, ingen kan komma åt mig. Och han sa det också till mig så här, du behöver inte vara orolig för om folk är arga på dig. Jag tar det. Och jag kände så här, för första gången kände jag kanske hur det var,
att skulle vara storebror.
Exakt.
Mm.
Och sen så blev han tyvärr då väldigt sjuk medan vi jobbade. Så att han kunde inte fortsätta. Och då var det någonting som föll liksom. Jag hade haft någon skydd. Men i och med att jag är introvert så kunde jag liksom inte förklara det här för någon. Så att ångesten då drevs upp under väldigt lång tid. Tills en dag bara, det går inte. Jag kommer inte upp ur sängen. Och då, ja, då blev det massa röra förstås. Och då kom du in.
Och
räddade det, liksom det, så det.
Ja, nej, men det var ju var världens, det var ju förr, du har gjort, det var ju bara att gå in och, det är ju otroligt, jag älskar situationen där att få in och inte ha några förväntningar på mig. Ja. Jag var bara glad över att det satt en människa där.
Ja, ja det jag otroligt. Förstår det.
Inga krav alls på
nej,
det.
Liksom. Nej, men liksom,
det, var
det är intressant att du och jag sitter här några år efteråt i alla fall.
Ja, det var ju precis, det var också så att jag för en tid sedan så såg jag på Facebook att du sålde en lägenhet och jag hörde också på annat håll att livet har inneburit en förändring för din del det senaste året och det hände grejer där och då tänkte jag, för det pågick lite saker på mitt håll också. Jag befinner mig nu i ett skede av livet där jag som nyseparerad ska hitta ett nytt liv med mina med barnen varannan vecka, med liksom fullt Fullt ös på diskmaskinens partyprogram blir det ju. De har ju så här snabbprogram på diskmaskinen. Som man liksom, och så varannan vecka. Och varannan vecka då, å andra sidan, med mig själv. Och då har jag ju liksom märkt att det här är ju... det är ju någonting ganska hemskt som håller på att hända, skulle jag säga. Det är ju... Det blir ju varken någon disk eller någonting diskat. Det är den här grillad kyckling äta direkt ur påsen och grillchips. Och jag har liksom inte börjat vända kalsongen ut och in än. Men jag ser ju att det på väg, och då kommer den här mansgrejen. Det har kommit en man in i mitt liv, helt enkelt.
Intressant, och det var du själv.
Det var jag själv, och jag gillar honom inte riktigt.
Nej, vad var den där mannen tidigare då?
Ja, han var ju kväst. Han hade olika former av... Det finns de här kinesiska terrakotta-arméerna, du vet, där kejsaren har ställt fram liksom tusentals. Jag har haft många sådana slags övermänniskomanligheter ungefär. Alltså imaginära, ekonomiansvarig, prästen, ansvarsfulla överjagsmän på något vis.
Mm-hmm. Men vem är du i armén då?
Ja, jag är ju då den här grisen som ska skyddas på något sätt från verkligheten, tror jag. Så de har liksom varit nej, men gör inte så här, tänk inte så, gör inte så, för att nu är du så här och sköter.
Ja, jag har terrakottaarmén skyddar dig.
Han har skyddat mig från mig själv. Och med som manliga alias innebandykillen och liksom så där, som liksom, nej, men nu gör vi så här och försöker att skaka av det grejer och så. Och när, sen har den här bara spruckit helt enkelt, när armén, och en gris slipper fri, verkar som då. Jag hade väl hopp, alltså okej, medelålderskris. Jag hade väl ändå föreställt mig kanske att om man ska vara kulturellt förfinad med någon form av väldimensionerat överjag och medelklass och litteratur mjuk kanske. Att en medelårskris skulle vara någon form av, lite som kanske Dantes Divina Komedia, lite mer eteriskt, jag är vilse i en skog, så att säga. Ja. Det är snarare Dannes Divina Komedia. Det är en snuskig farbror som kommer fram och knappt kan sköta sin
person. Ja, men det där kan nog hänga ihop på något sätt, det tror jag. Men varför säger du gris då?
Alltså jag tycker jag har suttit här och skrivit självrättfärdiga texter om vintras, så skrev jag någon text om att dessa män som sitter och bekänner i sina böcker att de tittar på kvinnliga behag hela tiden och sådana saker. Jag har aldrig förstått mig på vad ni tittar på. Jag tyckte så här, alltså jag har inte funnits någon som helst sådana lidelser hos mig överhuvudtaget. Jag tyckte det var liksom, vad är för konstig bild av manlighet ni levererar, liksom att män går omkring och i hemlighet har massa fantasi, inte kan åka hiss utan att titta på någons rumpa. Sen har jag ju då börjat förstå att...
Du menade att det inte var sant?
Nej, alltså, att jag... att det kan finnas... jag är rädd att jag ska ränna efter kjoltyg och såna grejer.
Det var ju det här gamla Knausgård-citatet. Det kom ju faktiskt från när jag intervjuade honom för Expressen. Och intervjun handlade ju till 45% om hans relation till kristendomen. Men Karin Olsson, vår gemensamma, eller vår chef här, hon är så smart så hon fattar ju att det där kan man inte göra någon rubrik av. Så att han sa också att varje man som möter en kvinna tänker på hur det skulle vara att vilja ligga med.
Just det, precis. Och det slog igenom.
Det var ett väldigt kort resonemang insprängt bland det här. Ja, kring bibelöversättningar och andra saker. Men det var ju väldigt smart att sätta det som klickrubrik, för att den här intervjun blev otroligt omtalad.
Ja, och läst då därigenom.
Ja, men visst. Ja, men det här var någonting som du var emot då, alltså den här typen av...
Ja, jag trodde jag hade ganska bra koll på det. Jag tror 90-talsfeminismen gjorde ett gott jobb med mig. Ja. Sådär, att jag var en duktig elev där vid hem.
Men att ha sexualitet, är det fel då?
Ja, det är ju... Ja...
Ja, det där har ju inte jag varit rädd för på samma sätt. Faktiskt inte, jag tycker det går en skillnad här.
Ja.
Jag är inte
hämningslös.
Nej, jag är verkligen inte hämningslös. Men i mitt inre så har alla sådana tankar varit liksom ganska... Alltså på ett inre plan har de varit tillåtna. De har inte varit skamfyllda på samma sätt som det här med ilskan då.
Nej, okay.
Jag får inte tänka en ilsken tanke om någon annan. Då kommer över jaget och säger till mig, vad håller du på med? Sluta med det där.
Okej, men du får tänka en erotiserad tanke.
Ja, för att jag tycker då, det kommer att låta otroligt töntig här. Jag tycker liksom det erotiska är i grunden fint. Det är ju det. Ja, det... Alltså, om ja. Handskas på rätt sätt.
Ja.
Alltså det är en, jag tycker en...
Det kanske krävs en erfarenhet av det då. Men
ja, ja. Ja.
Okej, men då har du inte någon det är ju vackert. Men den här, ja.
Sen tycker jag ju, nu känner jag mig som en sån. Man måste göra förtydligande. Sen tycker jag att de här tankarna får man hålla för sig själv och liksom kontrollera förstås. Men på ett inre plan tycker jag inte att de är förbjudna.
Nej, men det där är väl kanske, jag vet inte, de här farliga killarna som du är rädd för. Du har inte umgåtts i de här kretsarna med så kallade locker room talk?
Verkligen inte.
Nej.
Jag flydde ju liksom i övre tonåren till, vad ska man säga, till tjejernas områden.
Mm-hmm.
Och liksom, det var en stor befrielse att liksom, jag tror faktiskt det var för att jag var med scouterna.
Mm-hmm.
Där slapp man ju de här mest brutala killarna.
Och, ja, det är ett uppsamlingsställe för de halvmobbade.
Ja, men ja, verkligen.
Mm.
Men i scouterna så umgås man också i en väldigt liksom skör tid, typ högstadiet, början av gymnasiet.
Okej, så lugnt. Okej.
Ja, visst. Så hela puberteten var ju liksom scouterna det viktigaste för mig. Mm. Och där så var man i de här patrullerna då. De var ju liksom helt könsblandade.
Ja.
Det var liksom tre killar och tre tjejer som var ute på en hike.
Ja.
Och där kände jag att man verkligen liksom, det är på något sätt min första liksom upplevelse av jämlikhet.
Mm.
Det var inte sexualiserat på något sätt.
Nej.
Utan det var så här, hur ska vi kunna paddla över den här sjön och hur ska vi kunna göra det här vindskyddet? Och så jobbar man tillsammans. Och så hade man jättekul.
Samarbete och samtal med kvinnliga könet.
Ja,
mm.
Sen så var man kanske i hemlighet kär i någon ändå. Men liksom, det var inte det som var det centrala.
Nej. Det låter ju fantastiskt.
Det var fantastiskt. Ja. Jag tycker verkligen att folk har lite fel bild av scouterna. Det här är en av de viktigaste sakerna. Det här är kanske en av mitt livs viktigaste erfarenheter faktiskt.
Okej, ja. Jag hatade scouterna. Vi gick med när jag var liten och vi sprang därifrån. Det verkade lite kristet. Vi kanske ska gå in på sen. Men,
mina scout var inte kristna. Nej, det är liksom det största scoutförbundet är okrist.
Okrist,
eller,
ja.
Eller liksom.
Men jag såg till att sätta mina barn där på prov. För att det var under Reinfeldt-åren där allting hade blivit så extremt prestationsinriktat. Och så, men det finns ingen stad. Allt det var bara elitsatsningar överallt. Liksom. Men scouterna, det är ju i alla fall... Okej, det är uppgifter och du får kanske märken. Men det fortfarande går själva verksamheten bara ut på att vara tillsammans. Den går inte ut på att, så att säga, konkurrera. Så då saknade jag, så att säga, mina barn. Men de,
ja, det finns ju men de scout-tävlingar också.
Ja, okej.
Okay, vem som kan elda bäst och göra knopar snabbast och sådär.
Men det är inte så att man... Inget att skryta med på skolgården att man...
Nej, jag har vunnit distriktmästerskapet i eldning i Stockholm.
Ja, är det sant?
Ja, 94 eller något sånt.
Oj.
Men det...
Vilken prestation.
Jag är rätt bra på att elda.
Du skulle, ja, kan du inte tändstål och såna grejer? Ja.
Nej, man fick ha tändstickor. Men aha, det, man ska göra en eld väldigt snabbt. Man har bara en tändsticksask och en kniv.
Okej, okay. Och så ska man splinta ved och
så. Mm, ja. Exakt.
Ja. Men det är i alla fall en skalp.
Ja, det är det.
Ja, det.
Men tillbaka till det där med livskrisen då. Grisen där som du nämnde och armén och så.
Armén?
Mm, terrakotta-armén.
Ja, terrakotta-armén, ja, precis.
För att det är intressant att du säger det. Jag har en sån där inre bild som dykt upp i olika terapiformer. Och det är att jag är den här, den lille kejsaren. Minns du den filmen?
Ja,
80-talsfilm.
Ja, den sista kejsaren.
Den sista kejsaren, ja. Mm. Precis. Den heter Den sista kejsaren, men jag är den lille kejsaren.
Otroligt.
Och då finns det en bild eller en scen där när den här sista kejsaren är väldigt ung, så kommer han ut på Himmelska fridens torg och så står en armé där och så bugar de för honom. Och det har alltid varit min dröm att det skulle vara så liksom, att alla de här farliga liksom, de bugar och så är jag skyddad. Jag är liksom så ömtålig, så jag behöver den här enorma armén då runt omkring mig. Och vad den armén består av, det vet jag inte riktigt, men innerst inne är den här lilla kejsaren då. Vilket gör att när man känner sig trygg så kan kejsaren expandera.
Ja, det låter lite omnipotent det där.
Ja, det finns många brister, alltså det finns många nackdelar med den här självbilden. Men det gör att om man får en scen till exempel och känner sig trygg där, så kan jaget då expandera.
Hur då?
Ja, men du vet, ja, men du och jag har ju gjort tv-program, till och med gjort samma tv-program. När man känner sig trygg och liksom man kan manuset, då är det så här, detta är min värld. Hej och välkommen till min värld.
Mm.
Studion blir mitt inre. Oj, och det märker gästerna. Och då blir alla jättelugna. Och då är det som så här, välkommen till mitt kungadöme eller mitt kejsardöme. Men problemet är att den här lille kejsaren är så ömtålig. Så det behövs ju den här armén då runt omkring. Och det är väl den jag har haft svårt att bygga. Både på ett inre plan och ett yttre plan då.
Mm.
Så att när det här skakar och man får en dålig recension eller något sånt. Då liksom blir det myteri i armén. Och lille kejsaren, som i den här filmen då, sista kejsaren, blir liksom hamnen och fångläge någonstans.
Mm.
Han är väldigt skör.
Men tänkte jag på Isabella Löwengrip plötsligt. Som jag hade.
Mm, så, alltså, just
vad, det. Vad hade hänt om du hade fått enorm framgång rent ekonomiskt? Skulle du omge dig? Hon berättar ju berättelsen om hur hon genom sin framgång omger sig av mängder av människor som håller henne uppe på olika sätt och vis och till och med filar klackarna på henne. Och sen när de försvinner så faller hon. Men det är inte sån...
Nej, det är nog inte det. Alltså, det är...
Men kan du överlämna dig till... Kan han liksom, hur är den lilla kejsaren tillsammans med andra människor när man ska han alltid ha den där armén omkring sig eller inom räckhåll?
Nej, alltså, jag tror att hemligheten är att han vill inte vara kejsare. Mm. Han tycker det är jobbigt.
Mm.
Men det är någonting jag i överjaget som tvingar honom in i den här rollen. Han skulle egentligen bara vilja vara, kanske inte en tjänare vid hovet, men kanske sån där alkemisten nere i källaren. Som står och liksom gör någon hemlig brygd. Och så kommer han upp till den riktiga kejsaren då och då.
Som mest får vara för sig själv.
Ja, men precis. Hovmagiker kanske. Så man har någon typ av andligt inflytande vid hovet. Men inte behöver vara den exekutiva makten. Den vill jag inte ha egentligen.
Men alkemisten är ju ändå... Ja, precis. Vad skulle jag vara? En ucken då?
Ja, men tillbaka till det här med grisen. Alltså den...
Grisen inom en är ju inte... Jag har ju liksom... Ja, jag upplever ändå att jag är väl väldigt uppvuxen i väldigt, väldigt patriarkals tid och miljö på något sätt. Sen kom liksom kärleken och sådär och jag fick liksom också feministiskt perspektiv på saker och ting. Men vi tror inte jag liksom samtalade med en kvinna innan jag fyllde 18, 16 och liksom ungefär så.
Mm.
Och det har varit, alltså, och jag har ju tänkt ofta, jag har ju så medlidande med män som är kanske 5-10 år äldre än vad jag är och som var för gamla när 90-talsfeminismen, för då den slog igenom på brett. Men 70-talet, då var det ändå liksom, det var en fragmenterad del av samhället. Det var liksom, det var skällsord när jag växte upp, liksom när stödstrumpen och sådana saker. Men de här männen som inte riktigt fattade att du kan inte hålla på att säga hur som helst saker och ting. Säg inte bara vad du tänker, och tänk helst inte så. Och jag kan liksom medlida med att, liksom att det flyger ur och liksom en groda eller en kommentar som är den här omklädningsrumskommentaren som är förlagd till en extern miljö. Liksom. Men då har jag ju förtryckt det här att, liksom att om jag har sådana tankar så är det ju naturligtvis det är fel tankar och sådana saker. Men jag kan ju inte tro för att jag liksom ändå är verkligen stöpt i den här formen. Och lite sådär, det finns en grabb då liksom, i mig som gör att jag liksom inte... Men, samtidigt har jag inte riktigt känt mig, just när det här omklädningsrumssnacket går, så har jag inte känt mig hemma där heller riktigt. Utan det har varit för ohemma, för groteskt ibland. Jag vill gärna lite reservera då, jag vill gärna att det ska, men ändå får, det är deras känslor och tankar... finns ju i mig också. Liksom en sexistisk form av jargong eller det kan vara. Och jag har ju njutning i att en fäbless har jag haft med att ta just... Jag gillar ju att bli kompis med hantverkare.
Jag är ju då förstås rädd för hantverkare.
Det är det, ja.
Ja, jätterädd. Alltså om någonting går sönder hemma så blir helt handfallen. Hur ska jag göra? Jag kan inte laga själv, men jag vågar inte ringa någon heller.
Men du vågar väl ringa i alla fall?
Nej. Jag tänker att de ska lura mig.
Nej, men de lurar ju inte om du blir kompis med dem.
Nej, men jag kan inte bli kompis med dem.
Nej, okej.
Okay. De kommer krossa mig.
Men de kommer krossa genom att säga att du har gjort fel bara genom att ha den här lägenheten.
Ja, lite så. Ja, och sen så.
Hur kan du vara så dum som har den här?
Ja, och sen så kommer de liksom sälja på mig någonting jag inte kan säga nej till. Och till slut så står jag där med skulder som jag inte kan betala.
Okej, okay, nu är det verkligen katastrof, tänk måste jag säga. Jag tänker att jag ändå blir lite lurad också. Men det viktiga är att vi har ett trevligt samtal.
Ja, jag har ju inte, jag har inte hittat... Så här, den här grabben då, jag har inte hittat den i mig. Den finns säkert någonstans. Alltså det är väl den som är arg kanske. Men den är så okänd för mig att jag inte... Jag vet inte vem det är. Och kanske att det här då är på ett inre plan blivit ett monster som jag jagas av, grabben i mig.
Ja.
Men jag vet inte hur han ser ut och jag vet inte vad han har för språk. Och, du vet, jag kan inte ens svära. Alltså jag kan inte ens använda svordomar. För att min dagmamma sa till mig när jag var 4 år att du får inte svära. Och då lovade mig själv att jag ska aldrig mer svära i hela mitt liv. Och det har hållit.
Det låter som någonting som en terapeut skulle varna dig för väldigt hårt.
Ja, det här är en klassisk sån urscen. Ja, men det är svårt att börja om man inte har sysslat med svordomar på 40 år.
Ja.
Eller det är i princip omöjligt. Och jag reagerar också väldigt starkt om människor i min omgivning svär.
Mm.
Jag tycker det känns väldigt hotfullt.
Ja, men väldigt... kan du sen se på tv då? De svär ju hela tiden. Men...
det är okej. Okay. Ja, alltså okay. Det, jag är också... ja, jo, men det är klart.
Jo, men okay.
Det är jag inte rädd för.
Men man kan ju säga fan på ett jävla... men nu börjar jag då rätt saker.
Ja, du kan...
men på många olika sätt.
Precis, man kan säga det på ett lite humoristiskt... liksom.
Ja. Men det finns en scen, jag tänker nu på en scen i en av Hanne Martinssons självbiografiska barndomsskildringar där han berättar om sin tid som hans föräldrar kan ju inte ha hand om. Hans pappa dör ju och sen liksom får han komma till olika fosterhem och så är det, liksom, det är ju hemskt på många sätt och vis. Och han får ju absolut inte svära. Men då vid ett tillfälle när han ska byta familj ska han gå från en familj till en annan och ro över en flod, tror jag. Och då passar han på att varje rotag så är det jävlar, jävlar i helvete. Och den njutningen som kommer fram, den är fantastisk. Så att jag skulle ändå liksom att det finns en otrolig njutning i de här svordomarna.
Jag förstår det. Jag längtar efter att det här ska... väl det jag hoppas i det terapeutiska arbetet här i vår podd. Att det ska resultera i en typ av förlösning.
Ja.
Okej, podden blir floden. Där vi båda ror. Alltså friheten mellan två olika familjer. Ingen hör oss, ingen ser oss. Det inre får då komma ut allt. Som man inte vågar möta för att komma ut. Det
var faktiskt fint
tänkt. Det skulle vara någonting.
Jag vill ändå att du återkommer till det här med att om du ändå... du kan väl flagga om du går primalterapi, skriksterapi?
Ja, att, men ja. Jag har kollat upp det lite grann. Men jag har liksom inte vågat ta steget. Men jag har ju träffat människor som gjort lite liknande saker. Och blivit intresserade och tagit telefonnummer och så. Så att det... vem vet... det var ju någonting där när jag hoppade av i det världen och du kom in. Det var ju verkligen en livskris.
Vad hände?
Ja, alltså det här har man kunnat, om man läser mellan raderna, om man läser Expressen mellan raderna, så kan man nog följa lite vad som har hänt. Jag skriver ju inte så många kulturtexter per år. Jag brukar ju vara tvungen att skriva någon varje vår för att kunna gå på Karin Olssons...
kulturchefens, ja.
Just det, hennes trevliga sommarmingel med resten av frilansarna.
Ja.
Och då måste man ju ha skrivit någon artikel liksom, så att man kan prata med dem. Ja, jag skrev det där. Ja, jag läste det där du skrev. Så det blir väl en eller två artiklar per år. Men där skriver jag mycket om mig själv. Liksom. Jag minns att några veckor före det här idévärldens sammanbrottet så publicerade jag en ganska mörk text i Expressen som handlade om att verkligen så här var tyngd av någon typ av inre mörker. Och sen gick det bara några veckor och sen var den här kollapsen faktum. Och sen var jag sjukskriven ett tag och så här, försökte komma tillbaka. Men det här blev ju det mynnade ut en lång liksom, mittlivskris och 40-årskris. Och nu 2,5 år senare så är det då massa förändringar. Jag bröt upp från ett långt äktenskap och träffade en ny och så där. Och så, jag ska ju bli pappa i höst alltså, efter 41 år. Så det är en stor sak också. Då...
fantastiskt. Jag visste detta innan. Jag tänkte att du skulle få, om du ville komma till dig själv. Stort grattis.
Ja, tack. Ja. Men jag tänker så här, att när det är offentligt kan det väl vara offentligt. Liksom det.
Vad tänker du inför att det ska...
tänker ju att det är tillfälle att ta tag i den här manlighetsproblematiken i alla fall, inför en sån händelse.
Ja, alltså jag tänker att är det någonting som kan få en arg så är det ju barnen. De genom sin infernaliska trygghet så genom utlopp för precis allt, och de kan ju gå på nerven också. Så
det ska bli väldigt intressant. Jag kan liksom inte se det framför mig att jag skulle kunna vara arg på mitt eget barn.
Nej, men det kan hända att du blir arg på någon annan, att du är liksom helt nernött av...
Ja, men det är sant. Men jag tror också, om det skulle vara någonting, nu bara fantiserar jag, du får säga om du känner igen där. Om det är någonting som skulle kunna få det här ändå komma ut, det är om jag bara ser mitt barn framför mig då, så är det någon som är taskig, någon annan. Något annat barn eller någon vuxen. Då kanske det här skulle kunna... Det skulle vara en sån extrem händelse.
Jag har lagt mycket ilska på förskoleverksamhet kan jag säga. För jag skyller ju ifrån. Mitt barn är jag har blivit satt som tredje hjulet i den här konstellationen. Ni måste ha kompetens att fixa det.
Det kanske blir som biluthyraren där också. Att det är väl jag som har gjort något fel.
Det kommer det nog inte. Det kan man inte hamna med ett barn på det viset. Nej, det går inte riktigt. Det är för att du måste, där får du skärpa dig. Men det kan ju för sig hända att du som... Att den här lilla tjejsen blir utplånad.
Ja, jag längtar efter
det. För att det kommer ett annat, för det första annat barn, så att säga, om nu tjejsen.
Jag längtar efter det, faktiskt.
Ja, jag förstår det.
För den här lilla tjejsen har varit, han har varit väldigt bra att ha att göra med i vissa professionella sammanhang. När man ska inta scener och sådär, och där han trivts. Men i det privata så har han ofta kommit i kläm.
Man går ju från att vara liksom lite grann en bekymrad kejsare i sitt eget liv till att bli nöjd undersåt i någon annans. Och det är väldigt befriande, tyckte jag på många sätt. Men sen kan det ju slinka med andra grejer där också, att man passar på att utplåna andra delar av sig själv i samma veva. Så att säga. Men jag förstår verkligen det. Det är en befrielse att, lite grann är det så för min del, att mina barn börjar bli lite större, så att då börjar liksom det här jaget komma tillbaka.
För du var ganska ung när du fick första barnet.
Ja, förhållandevis ändå. Jag törs inte ens räkna, men jo, jag var ju 29.
Ja.
Och sen har det kommit tre barn.
Hur gammal är du nu? 42. Ja, jag är ju 41. Men du är ju 77, va? Ja, just det, så du är två år äldre,
ja, precis. Ja, det här blir ju konstigt när du ska vara storebror.
Ja, exakt.
Ja, nej, men det kan ju bli. Jo, men det var en otrolig hugsvalelse att slippa sig själv verkligen, och alla de så att säga, saker som finns med. Men nu när barnen blir lite äldre så får man ju tillbaka delar av sig själv, och de är ju så att säga inte, de har ju inte utvecklats, utan de är i befintligt skick, så att säga, tyvärr. Det är liksom som att börja skriva igen är som att ta på sig studentkostymen igen för mig ungefär. Jag försöker stoppa in magen och sådär. De här gamla movesen, de är inte populära längre. Det blir en konstig backlash. Men det är en underbar fröjd. Men har du hållit? Jag hade aldrig hållit ett spädbarn ens en gång, tror jag, när jag hade fått barn.
Min yngsta lillebror är lite sådär sladdbarn. Mm. Så att han, vi har ju samma föräldrar, men han kom liksom... Jag är 14 år äldre, så att jag lite att jag ändå minns när han kom. Mm. Och jag kan inte säga att jag tog hand om honom jättemycket, men jag ändå gick runt med honom och bytte blöja någon gång. Och liksom, det är min erfarenhet av barn, men den kom ju där i tonåren, och vi bodde ju ihop tills jag flyttade hemifrån, så att det var ju tills han var 5 i alla fall. Så att det där tycker jag minns ganska bra. Vi får se om den erfarenheten hjälper mig något nu.
Men, jag tycker det låter som en kvalifikation.
Ja, tack. Ja. Jag tänkte på en sista sak. Vi kommer ju inte kunna lösa det här med ilskan så här snabbt.
Ja,
vi får återkomma till det på något sätt. Men jag kan ju alltså inte, och det här är som det någonting tror jag har gått fel. Jag kan ju inte ens minnas mig själv som barn att jag är arg. Alltså mycket kan man väl säga om barn, men de ska väl vara arga.
Det är ju
alltså,
jätteknäppt att du inte kan...
Nej, jag minns inte det. Jag har väldigt många tidiga minnen då. Jag minns ju saker från när jag var 2 år, för då föddes min andra bror.
Mm.
Och det minns jag. Men jag minns inte att jag på lekis eller hos min dagmamma var arg alltså. Och jag har frågat min mellanbror då, var jag arg någon gång? Nej, du var aldrig arg.
Så det är inte några blockerade minnen? Som...
Det är möjligt alltså. Det kan behövas mycket terapi här för att hitta dem. Men det är för mig det gåtfulla att det här är så tidigt.
Mm. Alfons blir aldrig arg.
Nej, det blir han inte, va?
Han blir ledsen, tror jag. Han blir anklagad för att vara tjuv, och så blir han rädd. Och så har han skuldkänslor.
Är han inte arg på den här lillkillen?
Jo, det är han. Han slår till honom. Mm. Jädrar i mig. Ja,
jag minns den berättelsen. Ja. Oerhört traumatiskt.
Ja.
Det är väl då när han har ett monster under sängen, va?
Precis.
Och det är liksom hans skuld.
De är fantastiska, de böckerna.
Mm. Det har du. För jag har ju ett monster under sängen.
Jag märker det.
Men vad är skulden? Alltså det ligger där i 2-årsåldern. Ja.
Men de måste vi prova. För jag har också sådana tider. Mm. Och de är ju förknippade med ilska.
Intressant.
Det första minnen jag har är fullkomlig vrede. Över att jag är bebis. inte kan då, som min storebror, jag kan inte tala, jag kan ju förstå men jag kan inte tala, jag kan inte sköta min kropp, jag skiter på mig och sådana saker.
Det här minns du?
Ja, och det är oerhört förnedrande att inte vara, att jag minns med tiden mina, att jag är, varför kan jag inte få bli människa någon gång? Liksom? Ungefär så, fast det var liksom, jag hade inte orden att formulera, men och hela tiden är så frustration att inte kunna, särskilt med orden. Mm. Och det är därför tror jag som det är njutbart med orden sen när man behärskar dem, att det är ett otroligt sätt att vara människa på.
Mm.
Men nej, verkligen en enorm vrede. Jag tror att det var en barnmorska som sa någon gång att vissa barn gillar att vara bebisar och andra hatar att vara bebisar. Det kan jag tro på. Mm. För jag hatade att vara bebis, det värsta jag visste. Och jag hatade ju sen också bebisar när jag växte upp. Så att säga. Och det var hemskt. Det var någonting som definierade min egen... Och genom bebisar var också dockor. Och dockor var också flickor. Så på det viset blev jag väldigt konstig. Jag försökte vara väldigt mycket grabb när jag var liten. Och kräktes över såna här dockor och sådana saker. Jag hade verkligen lät mig älskas av min föreställning av det patriarkala.
Är det sant? Jag är ju helt tvärtom. Jag hade inte dockor, men jag hade ju nallar som var väldigt levande och väldigt...
Ja, jag hade nallar i för sig, men det var ju inte dockor.
Nej.
Det fick jag ihop det till.
Okej. De var lite tuffare då.
Men du, ska vi ta nallarna och dockorna nästa gång vi ses då?
Ja, det tycker jag. Vi avslutar för idag då.
Ja. Tack Erik.
Tack.